Det är Almedalen, onsdag, lunch, och Jimmy Åkesson har precis hållit tal.
Ett statsministertal till och med.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och lyssna nu, snälla ni.
Statsministertal, på vilket sätt då?
Det här talet var ju det av oppositionspartiledarnas tal som var absolut mest distinkt, mest fyllt av självförtroende, mest ignorerande mot alla andra politiska karaktärer än Magdalena Andersson.
Det var inget Ulf Kristersson kommer göra ett bra jobb och jag vill gärna vara med i hans regeringsunderlag.
Nej, det var inget vi fyra nystartspartier, det var ingenting på min sida politiken, det var bara det här är fel och därför måste jag och mina idéer ta över.
Också introducerad av ordförande för Ungsvenskarna och riksdagsledamoten Tobias Andersson, som ju har synts en del i Visby. Och han sa att han var väldigt tydlig i sin introduktion att det här är Sveriges kommande statsminister. En dag ska han leda landet.
Han sa väl att det var oppositionsledaren också.
Att det redan var ett faktum i den meningen. Det hörde inte jag.
Men... det är ju intressant tycker jag. För egentligen så går det ju väldigt dåligt för Sverigedemokraterna. Jag läste i statsvetaren Henrik Ekengren Oskarssons helt färska poll of polls. Och där tror jag de låg på 17,3 och det är ju under valresultat.
Det är väl valresultatet?
Nej, det var 17,5 men det är ju inte bara det. De har ju också missat väldigt många möjligheter den här våren. Alltså det här är ett parti som vill vara ett försvarsparti och ha väljare som tycker sådana saker är viktiga. Var har de varit i liksom hela krigssituationen som har uppstått?
Ja. Alltså jag skulle hålla med dig om att de har missat de här kravallerna till exempel.
Jag
som
kommer
var
till
efter
det.
Palledan.
Det är en käpphäst från min sida.
Men försvarsfrågan, alltså om du tittar på Finland, har ju Sannfinländerna har ju förlorat jättemycket på NATO-frågan. Och Samlingspartiet, alltså Moderaterna, gått jättemycket framåt på den frågan. Är det inte ganska imponerande av Sverigedemokraterna att de inte har tappat jättemycket till Moderaterna på NATO-frågan? Att de svängde snabbt, de har liksom hållit linjen.
Ja, om du jämför med Finland så måste man ju, så kan jag inte säga annat än ja på den frågan. Men det här är ju Sverige. Det här är det parti som är det enda parti som har haft konstant tillväxt sett över tid de senaste decenniet. Och som inte har det längre. Och som egentligen borde ha problem. Och när man pratar med Sverigedemokraterna har gjort det under våren, så har det ju också låtit på ett helt annat sätt. Det har låtit som ett vanligt parti. Alltså folk har på riktigt, när man ställt frågan vem kommer ta över efter Jimmy Åkesson, så har de börjat prata om namn och diskuterat deras för- och nackdelar. Istället för att säga, vadå, Jimmy Åkesson, han kommer ju aldrig sluta.
Mm.
Och som säger öppet på ett helt annat sätt, att också ganska högt uppsatta människor, att Jimmy Åkesson är frånvarande, att det finns en trötthet i partiet, att det är dålig eller avsaknad av valplanering.
Det där hör man ju från alltså, samarbetspartierna också, att ja, men de ser det ju nästan som Henrik Winges parti. Det är ju...
Ja, och det fanns ju den här lilla filmen där Jimmy Åkesson ska... Nej, jag har sagt ungefär så här, sa han väl, att jag ser nu att partiet har gått fram med misstroendeförklaring mot Morgan Johansson. Det var ju på tiden.
Just det, att alltså, som att det han var nyhet,
han. Om det så som han formulerar sig, så är han inte ens med i beslutet.
Att det låter ju osannolikt dock.
Ja, det tycker man, men han formulerar sig som han gör. Men det låter absolut orimligt.
Men jag har tänkt på det ganska mycket i Visby, för att de, nu har det inte varit Almedalen på några år, som alla vet. Men innan dess så var ju Sverigedemokraterna verkligen dominerande i gatubilden under många år. Att det var väldigt många Sverigedemokrater.
Mm.
De hade väldigt synliga tröjor. De hade ofta någon stor restaurang där som de liksom hade tapetserat. Så ser det ju inte alls ut längre.
Nej, de är inte ett gatans parti på det sättet.
De är inte synliga. Och om det sen beror på att Sverigedemokrater har slutat gå runt i t-shirts på att liksom, det finns vissa men lika många. Alltså, man kanske inte har samma behov av att manifestera att man är på plats. Man kanske inte heller tjäna lika mycket på att göra det, för att man får inte samma typ av uppmärksamhet bara på att visa upp en SD-flagga.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men jag tänker att som parti betraktat så finns ju inte samma hunger. Och det finns på ledningsnivå och i toppen en helt annan ångest. Alltså, man är ju på riktigt nervös över att det inte går så bra som det borde gå. Men det är ju det som är det spännande, är ju då att när Jimmie Åkesson kliver upp för att hålla det här talet, så är han den partiledare som hittills har visat mest energi. Den som har verkat mest hungrig. Den som har signalerat absolut mest självförtroende.
Jo, men han är ju otroligt skicklig, och det har man ju också sett i intervjuerna under dagen. Och det handlar ju väldigt mycket om hans erfarenhet. Alltså, han har ju varit partiledare i, det är ju snart 20 år.
Ja, det är länge.
Det är ju...
Ja, men då kunde man ju också tänka sig att han var trött, gjorde saker på rutin, inte tände till och sådär.
Ja, men är det inte mer så att han går, alltså, han har så pass mycket rutin att han kan gå upp och leverera det där talet utan att vara utbränd eller behöva repa i veckor, eller jag vet inte.
Ja, jag förstår.
Men han hade ju ett retoriskt grepp där han riktade sig väldigt mycket direkt till människor och bad dem att rösta på honom.
Ja, men det gör ju de andra också. Ulf Kristersson säger, låna mig er röst.
Inte den här gången, det var Ebba Busch. Men...
Ja, men de har båda hållit på med det.
Men... Ja, men det här var på ett annat sätt. Det här var, liksom, det här var mycket mer riktat till så här, du som känner så här. Ja. Du som delar min mörka bild. Du som också är missnöjd med saker. Du som tycker att osten kostar för mycket. Rösta på mig. Alltså, han målade ju ut världens missnöje. Och världens liksom...
Eländes, den här är svart, totalt jävla mörker som hardcorebandet heter.
Ja, men och det fanns ju absolut ingen ljusglimt eller vision. Men nej, det var bara så här, om du känner så här så kommer mig. Alltså, det är ju lite som man kan få känslan av typ sekter på stan som bara... Är du olycklig? Mår du dåligt? Ni vet sådana som står och värvar folk i ja, tält. Ja. De bara, kom i mitt gäng så kommer det kännas bättre. Då gör vi det i alla fall tillsammans.
Ja, men det är just den skillnaden på hur Ulf Kristersson och Ebba Busch gör det här. De gör det till någon ren klinisk sak. De talar till folks liksom, möjligen intellekt och huvuden. Kan du ändå inte tänka dig, för det vore väl ändå det klokaste, att du lånar ut din röst en gång. Du som brukar rösta på Socialdemokraterna till oss. Så vi kan få till förändring. Medan han ju jobbar mot magen. Mot hur folk känner. Du bygger upp den där ångesten. Och till slut så ska du bara känna att så här, ja, visst ska jag rösta på Sverigedemokraterna. Det finns ju inget annat alternativ. Det finns inga andra partier i Sverige.
Ni får ursäkta. Nu vänder jag mig inledningsvis till er andra. Ni som av olika skäl ännu inte röstar på Sverigedemokraterna. Och när jag är klar här, då får ni naturligtvis göra precis som ni vill. Om ni är nöjda, om ni tycker att Sverige mår bra, ja, då kan ni rösta på sossarna. Eller något av de andra gamla partierna som har försatt oss i den situation där vi är idag. Men snälla, lyssna åtminstone på vad jag har att säga under de här minuterna.
Och det är det som är det skickliga, och det är det som är att det är ett statsministertal. Han vet ju om att han inte kan bli statsminister. Han har ju det, han visar ju här liksom det självförtroendet som Ulf Kristersson inte visade när han talade i måndags. Det här är ju statsministertalet som Ulf Kristersson inte höll. Och som är bara, ja okej, Ulf Kristersson kommer upp och berättar om saker som är dåliga. Men ingen känner efteråt att han kommer göra det bättre. Här är det fullt möjligt att människor fortfarande tvivlar på liksom Sverigedemokraternas regeringsförmåga och liksom kunskap och skriva lagar och sånt där grejer. Men de känner ju att han kommer ju inte ge upp förrän det är förändrat. Det är det han lyckas
signalera.
Men
han säger ju inte vad det ska förändras till. Han har ju ingen, han har ju ingen, ingen målbild.
Nej, men det spelar ingen roll in sån politikers, liksom, för en sån politiker. Det ska bara bli... Alltså, han är ju en väldigt skicklig populist i den meningen.
Jag vet inte om du noterade, men när man tittar på vilka som satt längst fram på hedersplatserna på Jimmy Åkessons tal, så satt ju inte Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer där.
Och inte heller gissar jag någon av Sverigedemokraternas tidigare partiordförande.
Det tror jag inte, nej. För de,
ja, det kan man ju notera också.
Men i alla fall. Gunnar Strömmer har ju varit på... Han satt ju på både Ebba Buschs tal och på Johan Perssons tal igår.
Han har varit som en maskot.
Ja, men han har ju suttit där för att visa då enighet och stöd.
Ja, som en stor Lisebergskanin.
Gud vad du pratar.
Vad är det du vill ha sagt om Gunnar Strömmer? Säg det nu.
Han var inte på Jimmys tal.
Aha.
Han, det var ju tydligt ett aktivt val att inte sitta där. Och det är ju, och det var bestämt, fick jag höra från Moderater redan sedan igår, att han då, de sa någonting om en dubbelbokning. Men jag gick förbi Gunnar Strömmer sen, han satt i någon och blev intervjuad av något skogsbolag. Jag vet inte, alltså det kanske hade kunnat gå och boka om ifall man hade tyckt att det var viktigt att sitta på det där.
Så att han är den där heta stolen, ja, som skogsägarna i, ja, någon form har.
Mm. Ja, och det hade man ju kunnat kanske välja bort om man nu ville prioritera då Jimmy också. Men den stora snackisen i Almedalen idag har ju varit sms till Moderaternas signalgrupp val 2022, som gruppledaren Tobias Billström av misstag publicerade på Twitter när han skulle håna vänsterpartisten Daniel Riazat.
Så många led i den där historien, så det är otroligt svårt att hänga med.
Ja, men det är briljant.
Men alltså, vad var det stod i det som i den bilden Billström postade? En
liten sån sms-push-bandroll. Ja. Gunnar Strömmer till val 22. Också en kontakt med SD om att de ska ge fan i att lägga ord i vår partiledares mun. Det här handlar av allt att döma om en artikel som Svenska Dagbladet publicerade i morse av Per Karlsson, där SD-källor säger att det är bestämt, eller så gott som bestämt, att Liberalerna inte kommer att sitta i regering.
Och att de då på något sätt har fått göra upp det här med Moderaterna.
Ja, och detta tyckte Gunnar Strömmer och Moderaterna kanske inte var så kul.
På många sätt så är ju det här är ju den story som har dominerat Almedalsveckan, tänker jag. Alltså under våren så har ju Thomas Nordenskjöld på Expressen publicerat flera artiklar, långa, om just den här frågan. Vad finns det egentligen för enighet i oppositionsblocket då? Alltså, kan Sverigedemokrater och liberaler existera tillsammans? Kan Villa Ebba Busch ha Moderaterna för sig själv?
Fler ministerposter åt henne.
Går sakpolitiken egentligen ihop? Fram till att det börjar gå bra för liberalerna så har ju de liksom klarat all regeringsfråga diskussion med vi är mest eniga och vi skriver ju debattartiklar ihop.
Mm.
Och nu är det plötsligt ett problem och ett växande problem i diskussioner man hör på mingel och i olika seminarier.
Ja, men verkligen. Och jag menar, Liberalerna går ju till stor del till val på, det var ju också vad Johan Persson sa flera gånger i sitt tal igår, att vi ska vara då den liberala garanten i det här samarbetet och i regeringen. Han betonar ju det hela tiden. De ska vara motvikten på något sätt.
Ja, men det, han har ju, han gör ju verkligen den där mjuka sidan av liksom folkpartiarvet som är så svår att få ihop med Sverigedemokraterna. Han sa ju, vi är ett mittenankare för bistånd, asylrätt för de som flyr, jämställdheten högt på agendan och en politik där rättsstatens principer är skrivna med eldskrift och att public service och fri kultur är en självklarhet. Alltså det här är ju allt det som SD-kritikerna i partiet har sagt. Ja, men vi tycker ju det här, och det gör ju att vi inte kan hålla på och budgetsamarbeta med Sverigedemokrater eller vara delaktiga i någonting där de är med. För vi tycker faktiskt för olika principiellt.
Absolut. Alltså bara biståndsfrågan ser man ju, är ju helt explosiv i det här fyrpartisamarbetet.
Man skulle ju också, om de vinner valet och samarbetar de fyra partierna, så skulle man kunna ta det här citatet och liksom konstatera att på ingen av de här frågorna, okej, public service kanske, fri kultur, så kommer Liberalerna kunna upprätthålla sin höga svansföring och säga att vi har stått upp för det här. Men, eller jag... vinna i en förhandling. Alltså, ja, det går lite bra för Johan Persson, killen i grillen, men alltså han har ju 5%, eller vad kan det bli? Det är ju inte som att han har något att komma med. Utan det här är ju tvärtom, han har ju egentligen publicerat en lista. Alla de här sakerna kommer vi få ge efter på.
Johan Persson är ju då Jimmy Åkessons motsats på fler sätt. Alltså att han också är helt ny.
Ja.
Och lite så här, oj då, här hamnade jag. Alltså det är ju killen med grillen. Men liksom, det var ju inte tänkt. Han var ju med lite som ett skämt i partiledarstriden.
Ja.
Och sen...
Sen blev det han.
Till slut ändå. Han var ju alltså talsituationen var ju inte hans starkaste läge, kan man ju känna.
Men han är ju lite lik Jimmy Åkesson på det sättet att de båda i sin normala i sitt normala uppträdande, i sin vanliga approach, är ganska folkliga. De ser ut, går, pratar som folk gör mest. Är det inte så?
Absolut, och det är ju det de liksom, det är ju det som jag tror jag sa även igår, Liberalerna ringer runt och säger till en så här, har du sett hur folklig Johan Persson är? Hur folk känner igen sig i Johan Persson.
Ja, men vad...
ja, så är det ju, men ja, det räcker det? Ja, det kanske det gör, jag vet inte. Men Johan Perssons starka sida är ju snarare att liksom, gå runt och få folk på gott humör. Det är ju det han är bra på, han är inte lika bra på scengrejen. Men han höll ju ett tal till igår. Sent igår kväll.
På Timbros mingel.
På Timbros mingel. Liksom klättrat upp på någon trappa.
Ja.
Det kändes ju lite mer som hans scen. Alltså inte bara för publiken, utan att det var så här 23:30.
Stå högt upp
i en
på
ett
etage. Prata lite för högt.
Ja, det är lite bullrig.
Jag hann inte höra så mycket av innehållet i det talet. Men innehållet i Johan Perssons Almedalstal igår och Jimmy Åkessons Almedalstal idag tycker jag är intressant, för att Åkesson talar ju inte särskilt mycket om migration, som ändå är deras kärnfråga.
Lite grann.
Ja, lite grann. Men han började ju mycket mer om kriminalitet och om inflation, vilket ju är de ämnena som Ulf Kristersson och Ebba Busch också har pratat om mest av allt. Medans Johan Perssons ämnen var skola, det ska löna sig att arbeta, Sverige ska vara med i NATO. Vi är ett parti som företräder idéer och står upp för dem. Vi företräder inte olika intressegrupper. Alltså det var så mycket.
Nej,
liberalerna
var...
klassiker.
Jo, men
kan
det
vara.
Var så här, du har ett gymnasiearbete. Skriv ett tal som liberalerna skulle skriva ett tal. Alltså det var så, enligt skolboken, noll överraskningar.
Ja, verkligen. Och bara där finns ju... en så tydlig spricka i det här underlaget på något sätt. Johan Persson har fattat att ska han liksom få några väljare, så måste han låta som folk tror att hans parti är, alltså som de var förr i tiden.
Ja, men alla de som är så här, det finns inget parti för mig.
Exakt.
Jag som är mittenliberal. Ja. Nu ska Johan Persson bli det partiet.
Och sen så ska han ge upp det efter valet, för det kommer inte gå att liksom upprätthålla i den koalition som han säger att han vill samarbeta med.
Han,
eller
lät,
ingå i.
Ju, han lät ju på många sätt väldigt Reinfeldt, skrev jag i tidningen igår.
Mm.
Han pratade ju om samhällsbyggarna. Reinfeldt brukade ju prata om samhällsbärarna. Och han vände sig ju väldigt tydligt till samma breda medelklass, sjuksköterskan, polisen, hantverkaren, ingenjören.
De hade, Reinfeldt hade ju verkligen samma yrkesgrupper typ. Eller polisen och sjuksköterskan minns jag att han alltid körde.
Ja, men det var ju liksom ja, men den vanliga svensken.
Är det en vanlig? Ah, ja.
Jo, men alltså det,
vi accepterar
det. Det är ju så här, om du frågar ett barn, vad ska du bli när du blir stor? Så är det ju ett vanligt yrke förutom då också veterinär. Det finns ju den positionen att ta också. Och det har ju varit lite förvånande att ingen har velat ta den där. Alltså, de ledsna Reinfeldt-moderaterna. De som kanske ändå tycker att liksom inte känner sig helt hemma i Centerpartiet. För det är en ganska annorlunda typ av parti som företräder andra intressen. Där är det ju lättare för Liberalerna att inta den positionen egentligen. Borde ha varit det. Har inte varit det. Men Johan Persson är ju väldigt tydligt inriktad på det.
Han, och tittar och det, man på då policy ska man... måste man ju vara lite snäll mot Nyamko Sabuni. För det försökte hon ju göra under sin korta tid som partiledare också. Alltså hon lät ju väldigt nya Moderaterna. I liksom utanförskap och med i arbetslinje.
Absolut, och skattesänkningar till vissa. Och ja, men hon kunde ju aldrig kommunicera det. Hon kunde ju inte förkroppsliga det. Och det är ju det de är så glada över att Johan Persson kan göra. Alltså det är ju där kommer ju hans då Svensson pappa killen. Alltså det här med grillen. Alltså man är så trött på grillen. Jag kommer inte kunna se en grill i sommar.
Och här kan ju jag känna att folk är lite historielösa.
Och jag
tänker inte prata om typ 20-talet utan alltså 1920-talet.
Men får jag säga bara för att det är också roligt att vi då, när vi var på det här Johan Persson-talet på Timbros mingel, då ägnade ju du hela kvällen åt att stå och prata om 20-talet.
Det var otroligt. Men för tidigare med fortfarande som nu doktorerar på SAFs anpassning till den socialdemokratiska framgången under 20- och 30-talet.
Du förstörde hela Timbro-minglet.
Det var så trevligt. Killen med grillen. Man kan ju åtminstone minnas en socialdemokratisk partiordförande som hette Håkan Juholt.
Mm, det är inte så länge sedan.
Som hade exakt alla de här dragen som Johan Persson har, som nu lyfts upp som han så här, oj, det här är fantastiska egenskaper som erövra världen. Att liksom alla blir nervösa när han lämnar manuset för 2 sekunder och börjar prata fritt. Det var precis samma sak med Håkan Juholt. Han kan inför journalister säga nästan lite vad som helst. Precis samma sak med Håkan Juholt. Han var en vanlig människa, den vanliga snubben.
Jo, fast Juholt hade ju...
exakt med Håkan Juholt.
Ja, Juholt hade ju lite problem med att han inte höll sig till sanningen. Det gör väl ändå Johan Persson. Alltså, Juholt...
Det där problemet dök ju upp efter en bra tid med Juholt. Så där skulle jag säga att juryn fortfarande är ute med herr Persson.
Juryn överlägger fortfarande.
Ja, så säger man. Mm. För du gillar inte min anglicism.
Nej. Nej. Mm. Men... det är ju väldigt spännande hur den här konstellationen till höger ska kunna fungera och relationen mellan de här partierna. Alltså man vet ju fortfarande ganska lite om det. Vi har skrivit om det under hela senaste året, men man vet faktiskt ganska lite. Man har till exempel sett kommunikationscheferna, moderaten Martin Borgs och sverigedemokraten Joakim Wallerstein sätta sig på det mest öppna.
De satt ju där på Hästgatan, precis, i backen, mitt emot vinäger.
Där man blir som mest sedd i Almedalen. Satt de en hel kväll tillsammans, bara de två.
Det var inte vad vi skulle kunna kalla ett hemligt möte.
Det var ett uppvisningsmöte.
Ja.
Men det är ju intressant med den här tonen i Gunnar Strömmers sms, som vi pratade om innan. Att man då ska ta en kontakt med SD och framföra någonting. Men att det inte är Gunnar Strömmer själv som gör det, det är kan man ju annars tycka är en partisekreteraruppgift, ganska klassiskt.
Att han ringer och skäller ut.
Ja, att det är ju ofta så i partisamarbeten att det är partisekreterarna som gör det.
Ja.
Men inte
han,
i det här.
Han vill inte ringa till Richard Jomshoff.
Och skälla.
Han gillar inte synt. Eller så kanske
jag tror han gillar synt dock. Men jag är osäker på det. Så inte det är det det handlar om.
Okay.
Men
de har ingen bra relation, det är det du vill åt.
Moderaterna och Sverigedemokraterna pratar ju med varandra på väldigt liksom, de är ju noga med att prata på samma nivå, gruppledare till gruppledare, och så pratar man med sin motsvarighet i utskotten eller på tjänstemannanivå. Jag tror att partisekreterarna är de som kanske har minst kontakt. Det är min bild när jag pratar med moderater i alla fall.
Utan det är ett Strömmer som säger åt Billström,
ja, ring,
alltså
Vinge.
Gruppledaren, att ringa Vinge, så gruppledaren.
Så tror jag det. Men man har också hört lite från, alltså det verkar ändå som att moderater ägnar sig en del åt att ringa och läxa upp. Jag har hört att de ibland ringer och skäller om det är något konstigt i Riks, Sverigedemokraternas tv-kanal. Det har jag hört någon säga här i Visby.
Då får de ju ringa ganska ofta, tänker jag.
Men det
händer ganska ofta att det är konstiga saker.
Men också Morgan Johanssons, alltså misstroende voteringen kring Morgan Johansson och att SD drev fram den. Det finns ju ett uppenbart missnöje med Moderaterna, att de blev satta i en så jobbig situation där de ju upplevde att de inte hade något annat alternativ än att stödja den, men också att man förlorade på det tydligt i opinionen, och ja, man försökte ju presentera sig som väldigt vuxen i NATO-frågan och enad med Socialdemokraterna, ja. Och det här stödde ju det.
Det var ju också samtidigt som liksom, myndigheter som Morgan Johansson ansvarade för höll på att försöka förhandla med Turkiet om terroristsakerna.
Ja, men och detta har de moderater framfört till Sverigedemokraterna på olika nivåer, och när man frågar dem så säger de att jo, men Sverigedemokraterna har förstått att det där inte blev precis som så bra, och väl också lite beklagat. Och det var en som sa att ja, men det är ju ungefär som en relation det här, där vi liksom ringer varandra och så bara, ja, nej, men det blev lite fel den här gången, jag ska bättra mig till nästa gång. Den personen sa detta som något fint, liksom att det är en fin relation. Det är som en,
då skulle jag säga att det är liksom en fader-son-relation där sonen säger okej, pappa, jag ska skärpa mig, men egentligen är ute efter att döda pappan och ta över arvet. Och det är det som Jimmy Åkesson visar i talet här, att okej, ja, vi kan bli åthutade av Moderaterna internt och liksom, vi ska tänka på det. Och sen går han ut och håller ett tal som är så här: det existerar inget moderat parti. Och det existerar ingen som heter Ulf Kristersson som ska bli statsminister och vi som typ kanske ska stödja honom. Utan det existerar mitt parti och sen det här usla skiten som är regering. Och nu ska vi välta bort den.
Och det är rätt mycket som är så likt. Det är en trött regering som måste bytas ut, som är tröttkörd på idéer. Och hungriga liberaler med massor av idéer ska in istället.
En annan sak som Jimmie Åkesson gjorde som jag tyckte signalerade självförtroende, det var att han hade inte en prompter. Han kom upp med sin laptop som han satt och tryckte fram. Han stod där och tryckte fram sitt manus.
Och han hade ju också på podiet. Det var jättemånga saker på podiet. Det var en miniatyr Sverigeflagga och alltså en flaggstång. Mm. En sån där man har när man firar födelsedag. Och en likadan med Sverigedemokraternas emblem eller flagga.
Också lite stenar för att han skulle visa att Magdalena Andersson inte har vänt på alla sätt. De är ju mycket för rekvisita, SD. De gillar verkligen det. Men det var nog smart det här med prompter, att inte ha en prompter, för det har varit väldigt mycket prompterproblem i Almedalen. Ebba Busch var ju tydligast.
Prompter är alltså där man läser talet, där texten kommer upp.
Precis,
så att man vet vad man ska säga.
Ja. Ebba Busch hade ju jättemycket strul med det. Men även Nooshi Dadgostar fick jag höra igår av lite vänsterpartister. Du vet, vi pratade om att hon läste så otroligt långsamt, som att det var en meditationsapp.
Ja, du var ganska kritisk,
ja,
mot hennes tempo, hennes sövande tempo.
Och då fick jag höra att prompten var inställd på för låg hastighet så att texten kom så långsamt att hon var tvungen att pausa mellan varje ord. Och det
låter ju som ett så otroligt intrikat skill. Okej, hon var lite håglös och hade inte riktigt energi, men vi skyller på prompter.
Och sen hade ju även Johan Persson prompterproblem, och han löste dem på ett annat sätt än vad Ebba Busch gjorde.
Så låt oss verka. Det hakar så här. Låt oss verka. Låt oss verka för en gemenskap som blickar framåt och inte blickar bakåt. Ja, men nu kommer payoffen, så nu vänta. Kampen mot utanförskapet vinner vi tillsammans! Eller inte alls! Och en till, låt oss ta den kampen!
Alltså, det är ju så underbart när han liksom inte märker själv vad hans kropp gör. Så känns det ju lite här. Det är ju i själva ett enstaka ord som det plötsligt bara händer någonting. Och det är som att hans kropp liksom går bortom nervsystemen upp till hjärnan och bara försvinner iväg från honom. Han är ju Håkan Juholt.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Careborg.